Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Det är dags för ett nytt avsnitt idag. Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Vi sitter på lagom pingisavstånd, du och jag.
Mm.
Fortfarande.
Det är ju så.
Ja, så är det ju. Och vi har ju ännu längre avstånd till dagens gäster.
Ja.
Vi går ju inte att spela pingis alls.
Exakt så. Och vi har ju med oss Göta studentkår. Mm. Rakt ifrån Göteborg.
Ja, rakt ifrån. Det är inga omvägar här, utan det kör raka vägen.
Jajamän, så är det. Men vilka, berätta, vilka har vi med oss?
Ja, men jag kan väl börja då. Jag heter Felix och jag är ordförande för Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektion. Så vi representerar bland annat lärarstudenter.
Okej. Okay. Och sen har vi med oss Sara.
Ja, jag heter Sara och jag är kårpolitisk sekreterare för Göta studentkår.
Men då måste ni berätta för oss, vad är Göta studentkår?
Ja, Göta studentkår är en studentkår vid Göteborgs universitet, en av flera. Och vi representerar studenter vid 5 av Göteborgs universitets fakulteter, som det heter. Så merparten kan man säga.
Mm. Men vad är det för skillnad? Det finns ju flera studentkårer. Liksom. Vad är skillnaden?
Skillnaden för de studentkårerna här i Göteborg är ju att vi har hand om olika studenter som pluggar olika ämnen och program.
Okay.
Så det är väl skillnaden kan man säga.
Och då måste man ju ändå fråga, för nu har man ju gått en halv termin, för corona-eländet började ju redan i mars någonstans. Och min son går på Stockholms universitet och de har ju hel distans. Hur är det för er?
Jo, men det är väl nästan hel distans, eller numera är det. Det mesta sker på distans helt enkelt. Det är väl några få examinationer som sker på plats. Speciellt sen de här lokala restriktionerna infördes i Göteborg. Innan dess så gjorde alla fakulteter lite olika. Vissa hade några praktiska moment på plats till exempel. Mm. Där man säkrade coronaavstånd. Mm.
Ja, det finns ju vissa utbildningar som måste ha praktiska moment för att det är praktiska utbildningar. Till exempel utbildningar inom vården. De är lite svårare att ta på distans ibland.
Ja, just det. Men jag tänker, er roll då på studentkåren måste på ett sätt bli tråkigare och mindre och dona med, men samtidigt då, kanske åt andra hållet. Att det blir mer för er.
Ja, hur har det varit? Är det mer eller mindre?
Ja, det är ju mindre studiesociala event, vilket vi ju håller på med till viss del. Det blir ju mindre event att anordna för färre antal personer, helt enkelt. Däremot så skulle jag säga att det blir desto mer utbildningsbevakning, som ju är vårt viktigaste uppdrag.
Ja, just det.
Det är ju många studenter som upplever att de blir orättvist behandlade, till exempel, i examinationer. Så att det är mer sådant nu än vad det var innan corona, skulle jag säga.
Och varför då? Hur kommer det sig?
Jag kan tänka mig att det har att göra med framförallt omedvetna fel som uppstår när man så snabbt får byta till distans. När utbildningen skiftar till distans så snabbt så uppstår det vissa omedvetna fel som studenter plockar upp och sen så får man.
Och så får man fel på tentan?
Ja, och sen så kontaktar de oss på Göta studentkår och då kan vi hjälpa till.
Och vad skulle det kunna vara till exempel?
Ja, det har ju varit lite olika typer av problem. Dels har det varit en del att de här nya formerna av examination där många är på distans, att studenter inte vet om man får använda kurslitteratur till exempel, och så kan man åka dit för fusk, vilket har varit lite av ett problem. Och sen så finns det en stor oro bland våra studenter, och vilket också gör att de hör av sig till oss i större grad, för att man inte vet hur det blir med utbildningen. Kommer den vara på distans? Kommer jag kunna få min examen? Och så vidare.
Mm.
Så då försöker vi vara där och stötta och klara ut lite saker med universitetet då.
Mm. Mm.
Och det här är ju jättebra att veta, för jag tänker att det är väl lite den här rollen som ska finnas eller hos en studentkår även runt om i landet, inte bara i Göteborg.
Jag måste säga att jag är ingen så här, jag har ju dålig koll på studentkårsgrejen, för jag var student ganska kort tid och måste säga att jag var väldigt lite engagerad i det som gick runt omkring, utan det var Bangshoff, inköra studierna därifrån ganska mycket. Och du har inte pluggat på universitetet alls, vad jag menar, du är som en påhopp, men liksom, du har ju ingen kårerfarenhet på det sättet.
Nej, inte överhuvudtaget. Och jag har ju då en son som jag sa som går på universitetet, men han ju bara går då en hösttermin lite drygt, så att han kom väl inte riktigt heller in i det. Nu trivs han väldigt bra med just distansutbildningen då, men det tänker jag att så är det ju inte för alla.
Mm. Mm. Men vi ska ju fokusera på studentekonomi idag då.
Mm.
Det ska ju bli jävligt kul och spännande. Det måste jag säga, här är ytterligare ett sånt här område där vi nog tror att vi kan en del men kanske inte kan, eller våra åsikter eller råd är liksom förlegade och sådana saker. Och den här ska vi köra lite korsvis, tänkte vi. Mm. Vi börjar åka massa med spännande frågor som vi vill ställa, och sen så tror jag att det förberetts lite frågor tillbaka också. Mm. Så det blir pingis på riktigt.
Ja, men precis. Är ni redo? För vi undrar ju massa saker nu, hur man ska tänka, och för er som, ja men kanske för er föräldrar som lyssnar, men jag tänker också för dem som ska in i studentlivet sådär, så är det ju lite kul att få, eller bra med tips.
Ja.
Och då undrar ju man så här, vad ska man leva på som student idag, förutom liksom studiebidraget?
Ja, alltså, det här är ju en lite svår fråga, för tanken är ju att man ska kunna leva på sina studiemedel då, alltså studiebidraget och studielånet tillsammans, eftersom studier räknas som en heltidssysselsättning.
Mm.
Men på många sätt så är det ju lite lågt, kan man tycka, och många studenter behöver ju också då jobba extra på ett eller annat sätt för att få ihop.
Men du säger så här, lågt kan man tycka och behöver. Det lät ju vilka åsikter. Hur mycket är det? Vad har man?
Ja, studiemedlet, ja, det som är satt för nästa år, för 2021, är 10 928 kronor om man har både lån och bidrag då, i månaden.
Aha.
Och det är ganska lågt om man jämför med, ja, men en annan motsvarighet för heltidssysselsättning eller en lön.
Och för
oss som bor i Göteborg så går man inte riktigt runt på det om man beräknar en budget för genomsnittlig student.
Är det någon skillnad i Göteborg, menar du?
Ja, men det är väl dyrare att bo, tänker jag, i Göteborg och Stockholm än bara bo i Umeå, liksom. Eller?
Ja.
Eller?
Ja, Göteborg och Stockholm står ju ut som städer där det är absolut dyrast att bo.
Mm.
Och svårast att få bostad dessutom, så man kan behöva nöja sig med lite vad som helst för bostad. Och då kan det också påverka priset såklart, om man behöver tak över huvudet och få betala vad som helst för det.
Det man kan jämföra det med, om man slår ut per timme ungefär studiebidraget, så blir det ungefär 80 kronor i timmen om man gör en snabb räkning. Och det är ju ungefär som det sommarjobbet man kanske hade när man var 15-16 år. Så att det, men man förväntas studera på heltid för det här. Så att det är ju inte, jobbar man ett jobb i butik till exempel, så tjänar man ju betydligt mer än vad man gör som student.
Ja. Men då kan man ju tänka att ja, men det vill bara skaffa sig ett extra jobb då, men det är ju inte heller så himla lätt kanske. Och framförallt om man ska hinna plugga när man inte är i skolan.
Nej, precis. Just nu har det ju dessutom varit extra svårt att få jobb när vi befinner oss i den samhällssituationen som vi har. Mm. Men även annars att man utöver då en heltidssysselsättning också ska behöva jobba för att få ihop ekonomin är ju lite problematiskt. Och alla har ju heller inte möjligheten att jobba extra för att man har andra saker man gör på sin fritid eller vad man ska kalla det när man inte studerar då.
Men ofta, som min son till exempel, han har hittat så att han kan jobba extra på en hamburgerkedja. Så att han jobbar då på ja, men söndagar så är det lite extra bra betalt. Och så där. Och det tog ju för sig en stund innan han kom in där. Men för honom passade det ju alldeles utmärkt. Så att han försöker ta så lite, eller just nu så tar han inget studielån alls. Så att han kan jobba helger.
Men som och sagt, han bor ju också gratis, för han bor ju hemma fortfarande.
Ja, precis.
Men det kan man ju inte utgå från att alla studenter kan.
Nej, verkligen inte. Men jag tänker just de här extra knäck är ju som sagt var bra, men alla får dem ju inte heller. Så att, ja. Vad kan man annars då hitta på, ja, för att få ihop det?
Ja, man förklarar
liksom
sig.
Man får ju lära sig att göra upp en budget helt enkelt, skulle jag säga. Mm. Där man drar av, eller man börjar med sin inkomst, sitt studiemedel helt enkelt, och sen så får man dra av de fasta kostnader som man har med hyra och mat, och sen så får man kanske telefonräkning kanske, och sen får man helt enkelt prioritera det man har om man inte lyckas ta ett extra jobb.
Mm. Men det är lite besvärligt, för jag gjorde en liten grov studentbudget utgått från den studentbudgeten som är framtagen av Sveriges förenade studentkårer, som är liksom en samarbetsorganisation för studentkårerna, och anpassat den lite till vår situation här i Göteborg med våra bostadspriser och våra kollektivtrafikspriser, och inte med några egentliga någon lyxkonsumtion, så kommer man ändå upp i en månadskostnad på över 12 000. Och med ett studiemedel på 11 så blir ju, det går ju inte riktigt ihop. Va? Och då får man ju prioritera bort ännu mer. Men det är svårt, för vissa saker behöver man ju.
Men hur gör man då? Får man hoppas på snälla föräldrar? Eller får man, alltså hur får man ihop det då helt enkelt? Om det nu är som du säger att man är en 1 000 lapp back varje månad.
Ja, nej, men det är ju vissa studenter som extra jobbar då, som sagt, som vi har varit inne på. Men annars så, ja, nej, men det är, man får helt enkelt prioritera. Vad tycker man är viktigt som student? Det är inte en jättestor inkomst, och det tror jag alla studenter är medvetna om när de börjar studera. Men det kan vara svårt att prioritera vissa månader.
Men jag tänker också så här, nu har inte jag pluggat, men jag har drivit företag som inte har gått runt under en period. Och då lärde jag mig ganska snart att käkar man blodpudding, så kunde man ju liksom för 10 spänn så åt man sig mätt i 3 dagar typ. Har ni några sådana trick liksom? Här innan när vi testar ljudet här så måste jag berätta. Då berättade Felix, för då körde vi den här klassiken. Vad åt du till frukost i morse medan man ställer in ljudet? Mm. Och då svarade Felix att du hade gjort, ja men du kan ju berätta vad du hade käkat.
Ja, men jag käkade ju havregrynsgröt, och det är ju en fantastiskt billig rätt. Men sen så passade jag också på att använda min hemgjorda sylt som jag plockat bären till själv. Och det är ju, kan man ju säga, ett sätt att spara pengar helt enkelt. Att försöka göra saker själv. Och till det här så drack jag även egengjord växtmjölk. Så jag har mixat cashewnötter och gjort växtmjölk av det här.
Mm. Och det är också, för det låter ju väldigt sunt och extremt. Det låter billigt. Cashewnötter är väl kanske inte så billigt, men det låter ju ändå väldigt klokt ur ett ekonomiskt perspektiv och hälsoperspektiv.
Mm. Ja, men visst. Ja, när jag börjar varje morgon så det fungerar väldigt bra för mig.
Jag tycker det själv, om man ska titta på den här inkomstdelen, jag tycker att det är klurigt när man tittar på det liksom så här, ur någon så här samhällsperspektiv. Vi måste ju finansiera så att människor kan plugga. Det är ju viktigt för Sverige att vi har kompetent, att liksom människor växer upp och är kompetenta så att de sen kan få jobb och göra saker. Måste ju ha människor i Sverige som generellt sett har en hög utbildningsnivå. Därför att jag menar, saker som görs i fabriker och saker som sitter och görs för hand kommer i huvudsak göra sig i andra länder. Internationaliseringen gör att går det att göra sig i Indien så kommer det att göra sig i Indien. Vi kan ju bara bli ett land som producerar saker som inte går att producera billigt med människor med låg liksom, utbildningsnivå. Vi måste ha hög utbildningsnivå på folk. Och då måste det ju funka även om man inte kan bo hemma hos mamma och pappa, eller om man, det vill säga att man är från Värmland och ska plugga i Göteborg eller liksom vad det nu är och sådana saker. Så å ena sidan tycker jag att det måste ju vara schysst, man måste kunna leva på studiebidraget. Å ena sidan. Å andra sidan så tycker jag fortfarande det är konstigt att våra skattepengar går åt till att betala liksom bidrag och lån oavsett vad man pluggar. Det finns liksom inget krav på att man ska plugga någonting som vi tycker att det är rätt samhällsnytta. Om vi liksom, jag har till exempel irriterat mig länge. Nu kommer jag få skit. Och lier. Hur många arkeologer vi utbildar varje år. Och hur få arkeologer som faktiskt behövs. Jämfört med liksom hur många vi behöver som är förskollärare. Eller för all del lärare. Det vi skulle ju säga, jag betalar gärna 20 000 i månaden om vi utbildar en lärare. Arkeologer, ingenting. För vi behöver bara 4 hela Sverige per år. Det är, liksom, det är lite konstigt att vi inte har någon krav från staten att när jag köper mat, spelar ingen roll hur billig purjolök är. Jag behöver bara 2 purjolökar. Jag behöver inte 22 purjolökar. De kommer bara ligga ruttna i lådan. Vad säger du, Sara? Påhoppet var uppenbart här.
Påhoppet var väldigt uppenbart som arkeologistuderande som jag är. Mm. Eller var, jag är färdig nu.
Då måste jag bara fråga, varför sitter du här då? Varför är du inte ute och tar alla spännande arkeologjobb som finns? Det är väl det vi har betalat i alla år för att du ska plugga så du kan gå ut och bidra tillbaka nu då och jobba i arkeologibranschen.
Absolut. Och nu ska man säga, jag skulle inte säga att det finns 4 arkeologijobb i hela Sverige. Det finns ganska många, speciellt inom uppdragsarkeologin.
Men om man jämför mellan lediga lärartjänster och lediga arkeologitjänster så kan vi väl ändå vara ärliga med att det finns betydligt ledigare lärartjänster, eller?
Absolut, så är det ju. Alla är ju heller inte gjorda för att bli lärare. Det är ju ett fantastiskt arbete som kräver fantastiska personer. Och det passade inte för mig som så. Så att jag kunde ju inte bli det. Så jag valde att bli någonting annat. Men när man pratar om då skattefrågan. Alltså bidragsdelen av studiemedlet är ju inte hela. Det är ju inte alla de här. Hela studiemedlet som kommer från skattemedel. Mm. Utan det är ju ungefär en tredjedel. Sen är ju resten lån som man tar för att investera i sig själv. Så att det är ju inte sån stor summa som är skattemedel. Mm. Men hur den modellen ser ut eller varför den ser ut som den gör, det är ju kanske inte jag rätt person att svara på heller.
Nej, det jag menar inte att du ska hålla ansvar, bara menar hur man tänker om det ens liksom, vi sitter ju här och snillen spekulerar, får ju spekulera lite. Ska det vara en rättighet att få plugga vad man vill i Sverige eller ska vi, det är klart att det är rättighet att plugga, men att få betalt för att plugga.
Vi tycker ju såklart det, dels som studenter och dels som studentkår, att ett utbildning ska vara för alla och i alla varianter av högre utbildning har ett syfte och en mening, inte bara vad man blir utan allt man får med sig på vägen och det bildningsperspektiv som universiteten har, där man inte bara utbildar utan också bildar sig och utvecklas på andra sätt än rena ämneskunskaper så att säga.
Men om vi bara ska knyta ihop den här säcken då angående inkomster, så undrar jag, hur ser ni på extrajobb då kontra ideellt engagemang?
Jag tänker ju att det är väldigt viktigt att engagera sig ideellt. Jag ser personligen att det finns ett väldigt stort värde i det. Kanske inte just ekonomiskt värde då, men även de värdena som Sara pratade om tidigare med bildning och liknande. Mm. Så att jag skulle ändå säga att jag har hittat väldigt stor mening i samvaron att kombinera studier med ideellt engagemang. Att ett extra jobb när man har studier som huvudsyssla blir mer ett sätt att få ekonomin att gå ihop. Men ideellt engagemang är faktiskt någonting man har valt att göra. Mm. Så att därför ser jag ändå att det finns en väldigt stor vinst med att göra det. Mm. Sen kan man ju också lägga till att utan ideellt engagemang hade ju inte Göta studentkår funnits till exempel.
Exakt. Mm. Men om vi ska gå över på ämnet boende. För det är väl ofta ett problem, eller inte helt lätt i alla fall. Och jag har ju förstått, och tuffare blir det. Men hur ska man tänka då för att få en bostad? Hur gör man?
Ja, som student i Göteborg kan det vara ganska svårt att få bostad. Ordinarie bostadskö är ju otroligt lång här i Göteborg. Det kan ju ta 5 år av bostadskö innan man kan få en etta.
Oj, oj.
Det är lite enklare att få en studentlägenhet, ska sägas. Men där kan det ta 1 till 2 år av bostadskö i den bostadskön för att få en studentetta. Så att det gäller ju att sätta upp sig i köer i tid om man planerar att plugga i Göteborg och att flytta till Göteborg.
Och det kan man göra redan när man går i... Alltså hur tidigt kan man ställa sig i kö då? Kan man göra redan när man går i högstadiet?
Man kan göra det från att man blir 17, i alla fall för den kön som vi pratar om här, för studentbostadskön i Göteborg. Men det kan jag ändå tipsa om, att om man funderar på att studera, säg i Göteborg, Umeå, Linköping eller Lund, så kan man undersöka i god tid när man kan ställa upp sig i kön, om det kostar någonting. Ofta är ju studentbostadsköer gratis. Så att då kan det vara väldigt stor vinst i att sätta upp sig så tidigt man kan, helt enkelt.
Och då kan man sätta upp sig på fler skolor, för att man för det är inte säkert att man vet vart man hamnar.
Nej.
Just det. Men ett studentboende, jag har ju förstått att en sån här studentlägenhet kan ju alltså kosta supermycket. Alltså om man tar per kvadratmeter vågar man väl inte ens räkna på. Men rent generellt, vad kostar ett rum idag?
Det varierar väldigt mycket mellan studentstäderna. Och här är såklart dyrast återigen i Göteborg och Stockholm. Och i Göteborg ligger det någonstans mellan 4 till 5 000 i snitt. Men det finns många som är betydligt dyrare än så också. Och det är då för en etta på cirka 25-28 kvadrat någonting. Men det kan bli mycket dyrare än så för den som inte har satt sig i kön så tidigt och kanske behöver hyra in sig i ett rum eller någonting annat. Och det finns de som tar skampriser som 8 000 för ett tak över huvudet.
Och då blir det ju även mer osäkert, för då handlar det ju ofta om andrahandskontrakt. Jag fick ett studentärende, det vill säga en student som hörde av sig till mig som studentkårsordförande senast idag, som undrade om studentkåren kunde hjälpa till med studentboende. Och det kan vi ju inte riktigt göra, men då fick jag ge de tipsen jag hade med olika studentbostadsköer och liknande. Men studenten hade fått en akut bostadssituation, helt enkelt. Mm. Och det kan ju verkligen hända om man tvingas förhålla sig till de sådana andra och tredjehandskontrakt.
Jag löste det faktiskt själv, så att jag bodde i en sommarstuga. 45 minuter buss hade jag liksom dit och 45 minuter buss hem. Men det gjorde ändå att jag hade i stort sett inga boendekostnader. Jag höll den där stugan igång, och sen när det var sommarlov, då var jag ju inte där. Och det var ju då den skulle användas egentligen, men som var liksom ändå med permanent standard. Så fick jag sitta och plugga juridik 45 minuter på bussen. Dit och bussen. Det funkade för mig, men det blir jävligt tråkigt i november när det är kolsvart när man går upp och inte mer för tidigt. Och kolmörkt när man åker hem, och man sitter inte kvar på kåren och tar några öl direkt med tanke på att man ska dundra hem och långt dit. Så det är inte det roligaste studentlivet, men det vart ju billigt i alla fall. Liksom. Finns det andra liksom boendealternativ? Man hör ju om folk som bor ihop och liksom så här, andra lösningar. Boendet är väl uppenbarligen den största kostnaden tillsammans med mat och studielitteratur, tänker jag. Så kan man göra något här, då jävlar kan man ju göra något. Liksom.
Vi har haft en student som jag också var min kurskamrat. Hon körde upp en husvagn och bodde på en camping här i Göteborg. Var väl heller inte helt optimalt under vintermånaderna. Då det blir lite kyligt i en husvagn. Men så löste hon den situationen. Man har hört talas om folk i Lund som tältar de första veckorna på terminen för att de inte har hittat en bostad. Det är ju inte optimala lösningar, kan man väl inte säga. Men folk löser det så gott de kan i den situationen som är. Andra hand kan ju vara lite otryggt, men det är ofta där som studenter får leta också. Att det finns de som hyr ut rum eller hela lägenheten när de inte använder dem själva. Och det är många som hittar någonstans att bo på det sättet, i alla fall till en början.
Har ni några andra tips då hur man ska tänka? För att om man får ställa sig i kön när man är 17, så kanske det är en helt omöjlig ekvation om det är 4-5 års väntetid. Hur ska man annars göra då?
Nej, men det är just det. Man får leta på alla håll och kanter, och kanske till en början att tänka att under första året så kanske man inte får bo i sitt drömboende, utan man kanske får bo inneboende. Man kan kolla på Blocket till exempel, lägger folk upp, och det finns Facebook-sidor och sånt där man lägger upp andrahandsuthyrningar och sådana saker. Så det är väl egentligen det, tyvärr får jag säga, som man får göra till en början när man vill börja studera, i storstäderna i alla fall.
Mm. Men även som ni var inne på, att bo med kompisar till exempel. Det är ju många som bestämmer sig för att många kompisar som bestämmer sig för att plugga på samma ställe och flytta ihop helt enkelt. Och då kanske man kan få en annan typ av lägenhet för det. Mm. Och det kan också bli billigare.
Just det. Men vi är ju mycket inne på, och tycker ju alltid, att man ska spara pengar. Att man ska komma igång, om än lite, men att man ändå i ett tidigt skede kommer igång med ett sparande. Sen förstår vi också att det kan vara svårt, precis med vad ni beskriver, att man kanske liksom nästan är back redan innan månaden har börjat. Men hur ser ni på det då? Vi tycker det är viktigt. Hur löser man det, och vad säger ni om det?
Ja, alltså en bra grej är ju för studenter, man tar ju ofta av och sommarjobbar, för under sommarmånaderna får man ju inget studiemedel om man inte läser sommarkurser, och man har ju inga studier då heller. Och då är det ganska bra att försöka jobba så mycket som man kan eller orkar eller vill, för att kunna lägga undan att ha lite extra att leva på under året, de här backmånaderna. Eller om man då faktiskt har ett extra jobb och känner att man hinner med det, att försöka lägga undan de pengarna då och leva av sitt studiemedel istället. Mm. Men det är väldigt svårt för de allra flesta, skulle jag säga, att spara av studiemedlen.
Det skulle jag också säga. Det har jag nog aldrig känt att jag kan prioritera att spara. Det var när jag hade ett extra jobb en termin som jag lyckades spara lite. Men av studiemedlet skulle jag ändå säga att det är svårt, just på grund av de anledningarna som Sara berättade om innan.
Om man bor hemma skulle man väl kunna tänka då att om man blir av med boendekostnaden, det vill säga man pluggar den staden ens föräldrar bor, där skulle ju ett sån situation faktiskt kunna uppstå.
Absolut, men det kan ju vara svårt, och jag vet att vissa studenter som ändå bor hemma hos sina föräldrar behöver ändå betala en viss boendekostnad för att de tycker att det är
klart.
Rimligt så det kan man ju inte förutsätta heller.
Men jag tänker också att det finns väl någon etisk grej också, att det är ju inte läge, kan jag ju tycka då, att om man nu bor hemma och sen tar man ut fullt studiemedel och så sätter man dem i fonder, för att man då i princip så är det ju billigare, alltså det är ganska billig ränta på de pengar man lånar, och så på så sätt skulle man ju kunna göra en ekonomisk vinning av det. Men det känns ju etiskt förkastligt, tycker jag, men har ni någon reflektion på det?
Ja, etiskt eller inte. Jag kan tycka att det är lite märkligt att ta ett lån för att spara det. På något sätt, det blir lite baklänges tanke. Och ofta, folk som jag känner som pluggar och bor hemma, då väljer man snarare kanske hellre att bara ta studiebidragsdelen och skaffa sig ett lån då, utan att man istället går runt på en lägre inkomst och ha lägre utgifter för att man bor hemma.
Hur viktigt är det med liksom privatekonomi då? Vi brinner naturligtvis för det här, som vi gör en podd om det. Men vad har ni fått med er hemifrån, och vad tänker ni är viktigt?
Jag tänker det är väldigt viktigt att just kunna göra upp en budget, som jag sa innan. Att veta hur man prioriterar inkomster och utgifter just när det är, när det inte är självklart att det går runt varje månad. Så är det väldigt viktigt att ha lärt sig hur man gör upp en budget. Sen personligen kan jag också säga att jag är väldigt tacksam över att jag har lärt mig att laga mat mycket själv. För att ska man handla lunch ute varje dag, det finns ingen skollunch på universitetet, ska man handla lunch ute varje dag, då blir det väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop.
Verkligen.
Så att ha lärt sig att laga god och nyttig mat själv, skulle jag säga, är en väldigt viktig del av att få ekonomin att gå runt, så att säga.
Ja, men det är också det som du var inne på, det här med att du faktiskt kokar din egen sylt, och att man kan ju också baka bröd och man kan ju göra mycket. Den grejen känner jag igen. Som sagt, jag har inte varit fattig student, men jag har varit fattig företagare. Och där det finns ju, ja, då har man ju fått tagit till sådana grejer, och det är ju, måste ju vara ett tips, tänker jag.
Verkligen. Det kan jag verkligen rekommendera.
I övrigt då, när det kommer till konsumtionen, hur ska man göra det billigare som student? Jag tänkte vi skulle ta upp lite olika delar här. Om vi nu, eftersom vi var inne på mat, hur kan man göra det billigare som student då, just när det gäller maten? Har vi några fler tips?
Ja, förutom det då med att laga mat och ha matlådor och sådana saker, så det finns ganska många matbutiker och så som har vissa studentförmåner. Och vi som studentkår erbjuder en del studentrabatter och sådana saker som man kan få genom oss. Och att man liksom sätter sig in i det, tar reda på vilka rabatter och förmåner man faktiskt kan få som student och utnyttja dem. För det finns en hel del pengar att spara i det.
Mm.
Jag tänker, hade jag varit student och flyttat liksom till ett studentrum eller något sånt där, så hade mina föräldrar frågat, är det något du behöver nu när du flyttar? Då hade jag ju sagt så här, ja, kan vi få in en frys på mitt rum? Då tror jag att jag hade kunnat tjäna mycket pengar genom åren. Därför att ofta är det ju att man köper halvfabrikat eller man köper liksom färdigmat eller något. Därför att man är jävligt hungrig, klockan är 19 och jag har ingenting hemma. Eller det är liksom fisken luktar ruttet. Om man då kan se till att köpa när det är billigt, frysa in, storkoka, göra sin egen sylt som du är inne på här. Liksom. Så gjorde i alla fall jag. Jag storköpte liksom billig köttfärs, skäms jag för idag. Kvaliteten på den köttfärsen spelar ingen roll. Men det var andra tider. Och så gjorde jag hälften till köttfärssås, hälften till chili con carne, och sen hade jag portionsfryst det liksom, och det levde jag på i veckor. Det var inte så jävla roligt förstås, men det gjorde ju att man sparade mycket så här vardagspengar.
Så. Nej, visst, och det kan ju finnas en viss charm i det där också, att man tänker tillbaka på sina studieår när man satt åt de här frysportionerna med köttfärssås eller liknande. Jag vet att jag hade en period när jag alltid såg till att laga matlådor för hela veckan på söndag, så att jag skulle slippa tänka på det där när jag kom hem klockan 19.
Ja, men det är klokt. Sen vet jag också att det finns ju lite smarta appar. Jag vet bland annat att det finns en app som heter Karma, som finns i de stora städerna, tror jag, där man ju kan köpa mat som har gått ut för dagen, eller man kan liksom köpa på kvällen det som inte har blivit sålt, där man kan göra riktigt bra klipp. Är det någonting ni känner till eller brukar använda idag?
Ja, just Karma har jag använt mig av ett par gånger, där man kan få lite billigare saker på olika restauranger eller lite billigare bröd på ett bageri och sånt när det är precis så där på gränsen. Och det är ju egentligen inte dåligt, och man kan få halva priset eller ännu billigare. Så att det är, sådana appar är faktiskt riktigt bra, och man minskar matsvinnet, vilket är bara ett plus.
Mm. Ja, verkligen. Hur tänker man med prylar då, till exempel? Hur ska man göra det billigare med prylar som student?
Second hand är en toppen grej. Det är ju dels för prylar, alltså till hemmet, och också för kläder och skor och allting möjligt. Kan man få väldigt, väldigt mycket billigare saker som egentligen inte är något fel på. Plus att man då också minskar sitt miljöavtryck på det sättet, att man återanvänder saker som inte på något sätt behöver slängas.
Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag har köpt nästan alla mina jackor på second hand, men där hittar man, jag tycker ofta jag hittar snyggare kläder på second hand än vad jag hittar i nya butiker. Men även man kanske kan hålla koll i sin lokala matbutik lite vad de har för svinnrutiner, till exempel. Om de har som rutin att sista timmen av öppettiderna så rear man ut dagens bröd, till exempel, så kan man veta det och då på så sätt få billigare, helt enkelt.
Mm. Och second hand, många gånger så tycker jag att kläder och vissa sådana här prylar, grejer, husgeråd blir bara coolare ju mer de är använda på något sätt.
Mm. Mm. Jag kommer ihåg en nu kanske jag förstör för dig, Mattias, men jag kommer ihåg att En oväntad stor kostnad som verkligen chockade mig när jag pluggade, det var ju studielitteraturen. Och jag kunde bli så förbannad när man hade en lista över litteratur, och så var det någon jävla bok där när man gick en fempoängskurs, och så var den skitdyr, man skulle ha en ny utgåva, och sen konstaterar man att gått den här kursen, att jag har för fan inte ens öppnat den här boken, den bara står med på den här listan, jag har ju fan inte, de har inte pratat någonting om den här boken överhuvudtaget, och jag spenderade liksom 1200 spänn på en jävla bok om internationell förhandlingsrätt som jag aldrig kommer att läsa. Alltså jag kunde bli tokig på
Kan det också vara så att det är en särskild handledare som tycker att man har skrivit en ny bok och tycker därför att man måste ha den och att det ska krävas för kursen? Vad säger ni om det här?
Ja, man lär sig efter ett tag på universitetet att man inte behöver köpa all kurslitteratur och att man absolut inte behöver köpa all kurslitteratur ny. Det brukar alltid finnas några exemplar på universitetsbiblioteken som man kan låna, man kan bläddra igenom dem. Man kan köpa även kurslitteratur begagnad via köp- och säljgrupper på Facebook eller via campusbokhandeln som det heter, där man kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Och även om föreläsarna ibland säger att man måste ha den absolut nyaste utgåvan, så är inte det alltid helt sant. Man lär sig lite det.
Du låter lite försiktig när du säger det. Är det för att du inte vill...
Jag försöker vara diplomatisk.
Ja, jag hör det.
Men mitt
absolut bästa tips vad gäller kurslitteratur, det är att bli bra vän med en som går året över en på samma program. För de har ofta kvar sina böcker. Och då kan man kanske få låna dem. Det skadar ju inte den. Eller kanske betala en billig peng, men förmodligen mycket billigare än att behöva köpa all litteratur. Hitta en som går året över en som man kan få låna böcker av.
Och likaväl då för dem som nu inte går första året, så är det väl viktigt för dem att verkligen tänka på att det är värt mycket, att de inte då bara... de kan ju också tjäna en liten krona på att faktiskt få tillbaka lite av pengarna. Så att det blir win-win för båda parter, så att säga.
Hur gör ni själva? Sitter ni och behåller er studielitteratur som troféer för kursen ni har klarat, eller kränger ni vidare dem och får tillbaka en del av pengarna? Eller? Vad är strategin?
En del böcker har jag sparat som jag tyckte var väldigt bra, eller som jag känner att den här kommer jag nog vilja bläddra i framtiden i yrkeslivet eller av intresse. Men mycket av min äldre kurslitteratur har jag absolut sålt vidare, begagnat och få tillbaka en del av det man har investerat, och det har varit jättevälkommet för min privatekonomi.
Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag har sparat några få böcker som jag också känner är viktiga. Det finns inget som är så kredit som att referera till en bok som man använde för 2 år sedan och så bara, oj, hur lyckades du med det här? Ja, jag letade i 15 sekunder efter den referensen jag visste. Så. Mm. Men de flesta böcker säljer jag också vidare.
Och en annan kostnad då, som Charlie var inne på, är att du bodde i en stuga och sådär. Men då tänker jag det här med kollektivtrafik, resor. Hur tar man sig billigt fram? Jag har hört att alla vojar, de åker i sjön i Göteborg. Stämmer det? Eller, jag tänker också nu coronatiden när vi pratar om att man kanske inte vill sitta på en trång buss. Hur har ni det i Göteborg?
Ett mer normalt år så skulle jag väl säga att det är väldigt smidigt att åka kollektivt i Göteborg, men det är också ganska dyrt. Ett månadskort så för Göteborg kostar ungefär 600 kronor för en student. Och då är det ändå rabatterat. Men annars, just nu så vill man ju gärna undvika kollektivtrafiken så mycket som möjligt. Men det är ganska svårt för dem som bor... För många studenter bor ju inte direkt i city, utan de studentlägenheterna och lägenheter som studenter kan få ligger ju ofta i utkanterna av stan eller i förorterna. Så det krävs ganska ofta att man ändå har ett busskort. Liksom.
Brukar inte busskort vara precis min upplevelse från, i alla fall nu som att tjata om min studenttid, men så att det är precis på gränsen med om det lönar sig eller inte lönar sig, om man tittar på hur många liksom föreläsningar man har. Det är ju olika från kurs till kurs grejer, men det är inte med självklarhet att ha ett årskort faktiskt är det bästa, för man vet det är månader där som man helt plötsligt sitter man i en kurs där man inte hade, eller som nu, det är digitalt och grejer sådär liksom. Det är svårt att veta i förväg.
Jag skulle säga att jag cyklar ju väldigt mycket, sen det blir ju en bit att cykla in, men då slipper man träna också om man tar cykeln in varje dag helt enkelt, och sen behöver man ju inte åka in varje dag, speciellt inte nu är det ju väldigt mycket hemifrån så att säga, men personligen så känner jag att jag orkar cykla in, och då är det ju en fantastisk kostnadssparare helt enkelt.
Men hur ser det, är just era, alltså pluggar ni nu också, Eller är ni klara och fortsätter ideellt via studentkåren?
Just nu pluggar varken jag eller Felix, för vi jobbar, eller man ska säga, vi har ett uppdrag för studentkåren på heltid under ett år. Och jag är precis klar med mina studier, men Felix är mitt i livet.
Ja, precis. Jag har studerat 2 år till lågstadielärare och jag har 2 år kvar sen jag är klar med mitt år på studentkåren. Men just nu skulle jag inte känna att jag har tid att plugga.
Men hur får man betalt då? Hur får ni betalt nu när ni är på Göta studentkår?
Vi får ju en arvodering från studentkåren då, som ja, för våra heltidsuppdrag, som det kallas. Det heter inte jobb, men uppdrag, som vi får betalt för, kan man väl säga.
Och vad kommer hända, tror ni, nu då? Jag menar, ni är liksom unga och om 2 år, Felix, så är du klar med din grej och du är ju redan klar. Hur kommer det se ut i livet framöver? Vad har ni för ekonomiska planer, tror ni? Och hur kommer det bli med arbetstillfällen och sånt?
Ja, för mig ser det väl lite tveksamt ut just nu. Inte så mycket för att jag har läst arkeologi, utan för att jag också har läst turism. Så det var ett dåligt år att ta examen. Så jag vet inte just nu. Jag hoppas på en positiv utveckling av världen, så att jag kan jobba i mitt fält.
Mm. Men vad gör du annars då? Säg att det fortsätter. Hoppar du tillbaka då och pluggar någonting annat ett år i väntan på att arbetsmarknaden ska lätta? Eller tänker du att då kör jag diskare på McDonald's?
Det är lite osäkert just nu. Jag har nämligen nått mitt studiemedelstak. Jag har pluggat alla mina 6 år eller 240 veckor som man får studiemedel för. Så att jag har inte det alternativet. Men jag är väl villig att ta det jobb som erbjuds mig i alla fall en övergångsperiod då, såklart.
Det där är intressant det du säger, för det tycker jag. Det är inte så ofta man tänker på det när man börjar. Man tänker så här, nej, men det är klart man ska plugga efter gymnasiet. Och så hoppar man in. Men om man inte vet vad man vill bli eller vad man gör, då är det risk att man slösar bort en del av de här terminerna. Och sen så när man väl 2 år senare har listat ut det. Men fan, jag vill ju bli lärare. Ja, då har jag inte terminer kvar så att det räcker. Liksom. Det är inte så självklart bäst att bara bränna av dem direkt om man inte riktigt vet vad man ska med studierna till. Eller?
Det är alltid en avvägning. Ämneslärarlinjen till exempel är ju 5 eller 5,5 år, så då har man nästan ingenting kvar sen. Eller innan, om man har valt att plugga annat innan, då har man inte så mycket att röra sig med där. Men det finns ju andra utbildningar som är lite kortare i alla fall.
Och hur blir det för dig då, Felix? Nu är du här på Göta studentkår det här året och sen har du 2 år kvar. Det ser väl ljust ut på lärarfronten?
Ja, jag är väl inte direkt orolig för jobb direkt. Det finns gott om jobb för lågstadielärare, så att det känner jag inte att jag är jätteorolig för att om jag kommer få ett jobb eller inte. Det handlar väl mer om att få ett jobb jag trivs med då, tänker jag. Men det är väl mer av ett lyxproblem.
Mm.
Ja, det kan man ju säga, men det kan ju också vara att man kommer ut där och får ett jobb och sen jobbar man i 3 år och syns man att nej, lågstadielärare, det var ju fel. Det var inte min grej. Vi ska träffa om några veckor en lärare som har sadlat om här. Och då är det som, ja, då är det att börja om då. Och då gäller det att man har lite studietid kvar. Eller så får man ju leta andra vägar och finansiera det. Men man behöver ju inte ha mer. Man får plugga i alla fall hur länge man vill i livet. Det är bara att man inte har någon studiemedel längre. Eller hur?
Absolut. Och har man jobbat som lärare i 5 år, men då har man ju kanske lite att ta av där i så fall.
Sen är det många som gillar verkligen det här studentlivet. Vi har ju ofta en gäst som heter Mikael Dahlén. Han är ju professor nu och han kommer ju aldrig ifrån skolan. Han är ju fortfarande kvar.
Ja, det finns ju väldigt charm med att studera. Och studietiden är ju en fantastisk tid. Jag har också en bekant. Hon har 3 examen i juridik och ekonomi, men hon jobbar som stins, för det tycker hon är roligt. Men hon tycker bara om att plugga, och det tycker jag är en fantastisk grej att man ändå kan göra även utan finansiering sen, att man kan fortsätta att bilda och utbilda sig hela livet.
Verkligen. Och vissa fastnar ju på forskningsbanan där. Jag vet, jag har en kompis som har tänkt att när han har läst sin kandidat och sin master och inte har så mycket studiemedel kvar, så tänker jag att han fortsätter på att forska och sen bli professor så småningom och sen bli professor emeritus. Han tänker att han ska vara kvar på universitetet hela livet för att han känner att det är hans väg att gå, helt enkelt.
Ja, det är inte, min väg. Jag är mycket mer för att gå ut och testa grejer än att sitta och läsa dem. Men det är väl skitbra att vi har båda och. Det behövs ju. Härligt, Mattias. Har vi några till frågor eller tror du att vi har förstått?
Nej, men jag tror att jag har fått svar på de frågorna som vi har satt och klura på.
Det är ju uppenbarligen inte så jädra lätt. Men å andra sidan tror jag att vi som är färdiga med studierna, det är lite som lumpen, att man tittar tillbaka och tänker så här, men det finns en poäng med att det inte ska vara så jävla lätt heller, att det finns liksom nästan, man har någon romantisk tid av den där tiden när man fick bo runt på lite soffor och koka lite köttfärs, som du var inne på, Felix, att det nästan är, att det blir som ett spel att få ihop det. Sen när man sitter där med två barn och det måste finnas tre sorters ketchup hemma för att ingen ska skrika, då tänker man så här, fan, det var ju ändå ganska lätt den där tiden, även om det var tufft med pengar. Men å andra sidan måste vi ju tillgodose att våra studenter kan ha fokus på att studera och inte sitta med pengapanik varje dag istället för att läsa böckerna liksom. Det är en avvägning där.
Och det kan väl också vara värt att nämna att för att studenterna än mer nu är ju inte alla likadana och i samma situation i livet. Alla studenter är inte de här unga personerna som kommer precis ur gymnasiet. Det skulle lika gärna kunna vara den här personen som sitter med två skrikande barn hemma och ändå ska kunna studera och få samma ekonomiska förutsättningar som en annan student, men i en helt annan situation och kanske inte kan flytta till en studentetta och ha den typen av billigare liv. Så man måste också lite ha dem i åtanke att folk studerar på olika platser i livet.
Det är kanske det som kommer bli lösningen, att vi får reformera det här systemet och inte prata om studenter utan konstatera att det är olika. De som bor hemma, de som inte bor hemma, de som har familj och som inte har familj. Det kanske inte är så enkelt att säga en student ska ha det här, utan vi måste kanske basera på något annat sätt om vi ska fortsätta inspirera till akademiskt lärande. Men det är ju inte du och jag som får bestämma det, Mattias. Det får vi överlåta till såna där ministrar och grejer.
Exakt så.
Men ni frågade oss om våra bästa tips. Har ni liksom, som kan det här med ekonomi, några tips till oss studenter om hur vi ska göra det bättre för oss själva och att det får det gå runt liksom?
Ja, men jag tycker vi har ju försökt allt efter att prata komma lite tips här, men det är alltid läskigt att komma med tips till andra i situationer man själv inte är. För det är så jädra lätt att säga, det är bara att göra så här och göra så här och göra så här. Men svaret är ju alltid, kan man minska de fasta kostnaderna? Kan man hålla nere på liksom de där stora besluten så att man har friheten kvar? Jag tycker om det ni säger. Jobba extra på sommaren även om man är sugen på sommarlov. Men kan jag få in några tusen som ligger där så att jag inte får panik över liksom räkna dagarna tills medlen kommer. Då skapar ju det mer frihet. Det handlar inte om att ha hur mycket pengar, utan det handlar väl kanske om att ha någon förutsägbarhet och veta att man klarar sig i alla fall. Det är inget kul att gå på pubben där och dra kortet och vara lite osäker på om man kommer eller inte kunna betala. Liksom. Det är den ångesten man vill bli av med.
Ja, men sen tror jag det är precis det som ni gör också, att man engagerar sig. Jag tror också det här ideella arbetet, är det någon gång man ska ägna sig åt ideellt arbete eller ta uppdrag som kanske inte är mest lönsamma, så är det väl under studentperioden. Sen när man får barn och lite senare i livet så har man kanske inte råd eller möjlighet att ägna sig åt sånt. Utan då är det liksom att ta hand om vardagspusslet och dra in pengar till hyran. Så att jag tror ju det är helt rätt att man börjar bygga sitt CV redan i skoltiden och engagera sig i frågor. Och när man ändå ska vara student kan man väl lika gärna vara student fullt ut. Och göra de här grejerna som det faktiskt erbjuds och synas och visa sig och engagera sig på alla möjliga sätt. Jag var ju i elevrådet i högstadiet. Och redan där så satte man ju någonting nytt. Liksom, som man ändå, även om jag aldrig visade upp det i ett faktiskt CV, så skapade det ju självförtroende, möjligheter. Man såg hur saker och ting funkade, man kunde konfrontera lärare. Man varit mer mogen liksom tidigare på något sätt. Så att jag tror ju vad man än gör så är det alltid någon som ser vad man gör. Även om man kanske inte tänker det. Det är ingen som ser att jag gör det här eller vem bryr sig. Men det finns alltid de som ser och bryr sig. Så det är väl mitt stora tips då.
Det är jättebra det här med ideellt engagemang. Jag läste någon statistik någon gång att egentligen så är det uppåt 90% av Sveriges befolkning som engagerar sig ideellt på något sätt. Allt är inte frivilligt, utan det är ibland att man måste ha hjälpa till i sina barns fotbollsföreningar eller något liknande. Men det värdesätts väldigt högt i Sverige att vara ideellt engagerad.
Så ja, men jag tror också det.
Absolut, verkligen. Man ska satsa på.
Ja, men det bygger mitt annat erfarenheter och självförtroende, tänker jag. Rätt vad det sitter man där och, i något styrelsemöte, och då är det bra om man har varit med i lite styrelsemöten förr. Bara det liksom. Ja, men härligt. Hörrni, där ska vi nog dra ett streck i protokollet. Får ni gå tillbaka till att hjälpa alla studenter som känner sig orättvist behandlade i coronatider.
Verkligen.
Och kom ihåg det nu, oroliga föräldrar och ni som är studenter, att det finns kårer att söka upp. Och ni hör ju själva hur trevliga människor det finns att få hjälp ifrån. Så att, tveka inte att höra av er till er studentkår med frågor och vad det nu kan vara, så kan ni ju uppenbarligen få superbra tips.
Kanon. Det låter vi vara slutpunkten, va?
Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni ville vara med i våran podd.
Ja, tack så mycket för att vi fick vara med.
Tack.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej.